Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vad vi pratar om när vi pratar om böcker är YouTube-kanalen. Och nu också podden som pratar om just böcker och läsande.
Välkomna hit då till säsongens första avsnitt av vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Idag är vi i Gamla stans bokhandel. Det är en alldeles särskild dag för vi har lite gäster. Det är jag, Anna Bågstam, som pratar. Och med mig idag har jag...
Elisabeth Norbeck.
Och...
Stina Jackson.
Hurra! Och vi ska idag ha lite deckartema kan man säga. Jag är ju alldeles särskilt glad att ha er här. Jag tror att första gången som jag hörde talas om er var när ni blev nominerade till årets deckardebut i samband med Crime Time 2018, eller hur?
Ja, det stämmer.
Bra, ni får rätta mig nu om jag säger fel eller någonting. Och det var första gången. Och sen så slammar det ju till för båda er. Ni har ju båda, Stina, du är ju aktuell med Silvervägen och Elisabeth med Säg att du är min. Och båda ni har ju haft en superspännande succéstart kan man säga på era författarskap.
Ja.
Det var så kul nu att få se Elisabeth igen. För jag minns vi träffades ju när våra böcker just hade kommit ut. Och jag tror vi båda var ganska nervösa.
Oh ja.
Nominerade till ett debutpris.
Ja.
Och vi var klädda exakt likadant. Vi hade samma Converse, samma blå tröja.
Ja.
Så ja, jag tycker vi gjorde det bra.
Ja,
var det någon av er som fick den här obehagliga känslan då att den ena härmades? För jag tänker att också era böcker har ju vissa likheter.
Jag blev lättad att jag inte stack ut.
Ja, eller hur? Jo, men jag tror vi alla hade någon sorts blått tema på oss den dagen. Faktiskt. Det var...
Och var det du, Stina, som också hade release den dagen av din bok?
Ja, dagen före.
Dagen före, ja. Så det var en super...
Ja, och så var jag jetlaggad och jag visste ingenting om vad som skulle hända eller vad man ska säga eller vad man ska göra. Så att nomineras till ett pris liksom dagen efter att boken kom ut, det var...
Ja, det måste ju kännas helt...
Surrealistiskt.
Ja. Och därefter, för båda er då, så smällde det till. Så din blev, Elisabeth, din blev ju såld väldigt snart till över 30 länder, är det va?
Ja, det stämmer.
Som kan hända.
Ja.
Och din, Stina, Silvervägen, tror jag att vi nästan alla här har läst eller sett någonting om nästan varje dag. Du har fått jättemånga fina utmärkelser och priser och den kommer ju också spridas världen över.
Ja, 27 länder tror jag nu.
Ja, det är hysteriskt.
Ja.
Som Elisabeth sa här bakom också, att du knappt kommer ihåg alla länder den har kommit ut i, eller
nej,
hur många som är kvar.
Nej. Nej, jag har tappat räkningen. Det är helt otroligt. Uh-huh. Man tittar på Instagram ibland och man blir taggad i någon bild och så ser man att oj, nu har den kommit ut i ett land till. Det är Serbien. Ja, det är surrealistiskt. Det är helt otroligt. Fantastiskt.
Men och hur känns det när det är en debut? För jag tänker att då vet man ju inte vad man ska förvänta sig riktigt. Hamnar ni då att, jaha, det är tydligen så här det är att bli utgiven?
Nej, vill du berätta?
Nej, verkligen inte. Alltså det enda jag tänkte när jag skickade in mitt manus, det var ju att jag är fantastiskt glad om någon vill läsa min bok, om den blir antagen i Sverige. Alltså jag vet att det är så många som sitter och skriver och ambitiösa, begåvade människor. Så bara att komma in och bli utgiven i Sverige är ju helt makalöst. Mm. Så att det som hände sen, jag vet inte om man riktigt har förstått fortfarande.
Nej.
När det har gått 2 år faktiskt. Så det är verkligen ingenting alls som man tar för givet på något sätt. Det tycker jag inte.
Nej, jag kände samma sak. Jag minns att jag tror jag googlade och det stod att en debutant kan förvänta sig 900-1500 sålda ex. Mm. Och då tänkte jag liksom, ja men jag hoppas att jag når de siffrorna och att jag hittar läsare. Att jag hittar någon som vill läsa en till bok av mig.
Det var Tänker du att det har uppnåtts nu?
Jag hoppas det. Ja. Men det var liksom det enda man var ju så lycklig att få ge ut en bok. Ja. Och sen det här med priser eller länder eller bästsäljarlistor, det fanns inte på kartan.
Vi har jättemycket saker vi ska prata om idag, och jag vill jättegärna prata mer om andra boken och hur det har varit att skriva den och sådär. Men jag tänkte först på att vi också ska prata lite kort om Silvervägen och säga att du är min. Och jag tycker att det finns någonting som båda de böckerna har gemensamt, och det är att de är väldigt välskrivna. Ni skriver otroligt bra, så man blir helt slagen, vill jag få säga. Och sen tycker jag att de har ju liksom en mycket mer litterär ton än mycket i deckargenren egentligen, skulle jag säga. Och sen finns det ju andra likheter, att båda berättelserna handlar om att delvis att förlora eller att sakna ett barn eller att söka efter ett barn som har försvunnit. Och att liksom inte ge upp på något sätt. I Silvervägen finns ju Lelle, och i din, nu är det Stella hon heter. Mm. Ja. Precis. Och det är ju likheter tycker jag med era böcker, även om de sen i övrigt inte har så mycket likheter, kan man säga. Mm. Men och där tänker jag ju också, för det undrar man ju över, var det liksom dels hur den här historien, vad som gjorde att ni båda fastnade för den intrigen, och själva liksom kort om utgivningsprocessen, eller hur det liksom har gått till att skriva boken. Mm. Jag är ju jättesugen på att bara höra kort om. Mm. Vi kan börja med dig, Stina.
Alltså det var nästan magiskt hur Lelle kom till mig. Alltså jag ser ju scener i huvudet innan jag började skriva, och jag minns att jag såg vägen, jag såg Lelle, jag såg hans desperation efter sin försvunna dotter. Det var den första scenen jag skrev, var när han körde längs Silvervägen, och jag visste att...
Alltså den här, en av de inledande scenerna?
Ja, jag tror det är den första scenen faktiskt. Den såg jag så fort, och han kom till mig så tydligt, och jag kände liksom att det här är en historia jag måste berätta, om den här sorgen och den här saknaden och den här desperationen. Ja, så det kom väldigt snabbt. Mm. Det var ganska magiskt. För ofta får man kämpa och börja om. Mm. Men just Lelle kom till mig väldigt, väldigt fort.
Och den här andra parallellhistorien om Meja, fick du lägga till den i efterhand? Eller?
Hon kom senare, och hon var mycket mer. Hon fick jag locka fram och kämpa mer med. Kanske för att jag själv har varit en ung tonårstjej. Mm. Så att skriva Meja var lite mer personligt på något vis. Mm. Men ja.
Mm. Och hur var det för dig då, Elisabeth?
Alltså jag fick ju idén till min bok när min son var nyfödd. Mm. När vi satt i parken en dag. Och ja, precis. Så då fick jag den tanken att tänk om han skulle försvinna nu. Och så skulle jag inte se honom igen förrän om kanske 20 år. Ja. Skulle jag kunna känna igen honom? Är det fysiskt möjligt? Mm. Och min systerson var ju ungefär i den åldern. Och jag tänkte liksom, om jag skulle se honom idag och inte hade sett honom sedan han var en liten bebis. Skulle man, alltså går det att hitta likheter? Mm. Och jag tyckte ju förstås att den tanken var ju så fruktansvärd. Just att känna sig in. Så det var ganska jobbigt på ett sätt att skriva. Alltså väldigt intensivt att skriva sig att du är min. Just det, för att jag hade ju min lilla pojke som växte upp samtidigt. Och just att känna det här att om han skulle ha varit borta från mig, hur skulle det kännas? Och sätta sig in i de känslorna, som du säger, den här desperationen och ångesten och sorgen. Men jag kände också att det är, som sagt, en väldigt intressant och obehaglig tanke. Som verkligen är värd att utforska och...
Ja, men precis. Det är kanske ett sätt att exploatera den, att liksom skriva om det. Ja, lite som att Strandberg som gästade oss tidigare varit inne på kring skräck och vad det handlar om. Och att det liksom är ett sätt att hantera sina egna rädslor i någon mening.
Ja.
Och du har ju också flera perspektiv i din bok. Mm. Är det något av dem som kom till senare än de andra? Eller som...
Ja, alltså, boken började egentligen nästan mest utifrån Stellas perspektiv. Och sen kände jag efterhand att de andra rösterna måste nog också få ta mera plats. Och så tyckte jag också att tanken blir så intressant att om man berättar en historia och minns saker, så minns man det ju sällan på samma sätt. Och just det där att man kan leka med perspektiven, att man ser på saker helt olika beroende på vem du pratar med som har varit med om exakt samma sak. Så att de växte till efterhand faktiskt. Både Stella, eller både Kerstin och Isabel kom till och utvecklades mer efterhand. Ni hade grävt ner mig i Stellas sorg tillräckligt länge.
Men, och sen tänker jag också att det är ganska skönt att ha flera perspektiv. För att man kan ju på något sätt, ja, men som du säger, historien berättas fram ur flera karaktärers ögon eller världar. Eller man ska säga, och läsaren sitter med den samlade bilden. Men det löser ju också många berättartekniska situationer. Jag har själv tänkt på det som råkar ha bara ett perspektiv. Och det är ju ett jäkla krångel. För då måste den här personen på ett naturligt sätt vara överallt. Ja. Och se allt och så. Och det är ju, ångrar det väldigt mycket. Jag skulle urgärna vilja lägga in det till en perspektiv. Så då tänker jag bara, gud vad det också är, måste vara skönt. Och just när man skriver också och kunna byta liksom. Och om det känns tjatigt med en karaktär efter ett tag, som det ibland gör. Att man kan hoppa över och få skriva på en annan då.
Det som jag tänkte på mycket då när jag skrev den, som jag var själv osäker på och tyckte var svårt att se själv. Det är just också att det får inte bli samma röst. Lyckas man få till det där, att det faktiskt, att man känner att det är olika personer.
Ja, just det.
Och likadant sådana här vändningar och de här perspektivskiftningarna, det kände jag när jag skickade in den att det kanske inte alls funkar. Någon kanske läser och tänker, men hjälp, jag fattar allt från början, eller man vet precis. Eller nej, men det här är ju samma person fast de heter olika. Alltså, det tyckte jag var svårt att se själv.
Kände ni från början att det här skulle bli en kriminalroman? Eller var det någonting som kom senare när ni väl hade skickat in? Och var det liksom något som förlaget... För ibland kan ju de ha synpunkter på, så här, är det här roman eller ska vi, är det spänning eller vilken genre på något sätt? Fanns det liksom några sådana diskussioner? För jag tänker båda är det... tangerar ju verkligen, det skulle kunna vara roman också egentligen.
Ja, nej, men jag hade det. Jag var inte alls säker, utan jag hade bara, i mina ögon hade jag bara skrivit en bok och skickat in ett manus. Och sen när jag äntligen fick det här, som alla som skriver, när man får det här, den så kallade positiva refusen, att någon faktiskt skriver tillbaka och ger tankar om texten, så sa hon, förläggaren, att jag läser ju det här som en spänningsroman. Hur känner du inför det? Uh-huh. Och det var då det klickade till att ja, men det kanske är en spänningsroman. Men det var inget som jag satt och planerade eller försökte skriva.
Nej.
Utan det var mer organiskt.
Fick du göra några ändringar då för att det skulle bli ännu mer tydligt en spänningsroman? I liksom händelse...
Ja, alltså händelseförloppet ändrade jag lite grann. Det gjorde jag med deras hjälp. För jag skriver ju väldigt karaktärstyrt. Så jag låter ju liksom karaktärerna leda mig vart de vill.
Det har man ju frågor på här sen, så vi får komma tillbaka till.
Nej, men det var en diskussion, verkligen. Men också att jag kände att det var en insikt. För i början, alltså, man vet ju inte riktigt vad man håller på med, utan man hoppas på det bästa.
Ja. Det känns ju tryggt att höra, tycker jag. Att man inte vet vad man håller på med. Utan bara hoppas.
Ja, man hoppas och tro. Nej, men jag var nog ganska tydlig med att jag ville att det skulle handla om vanliga människor. Alltså från deras perspektiv. Inte från någon specifik yrkesgrupp som polis eller journalist. Utan jag ville utforska vad hände med en... Nu har ju för sig hon ett yrke, hon är psykolog. Men det var inte liksom fokus på det. Utan vad händer med en vanlig människa som är med om något traumatiskt? Och hur påverkar det resten av hennes liv? Sen att det blev spänningsroman, det utvecklades nog efterhand jag skrev. Mer och mer. Faktiskt.
Och vad befinner ni er nu då i processen? Nu har det liksom gått, de har varit ute ett år ungefär, båda era.
Ett och ett halvt.
Och vad händer då? Stina, vad är du i processen nu?
Nu är jag i ganska tacksamt läge att jag faktiskt har ett ganska färdigt manus. Men just efter att boken kom ut, jag vet inte om du kände så, Elisabeth, men man blir liksom... Det händer så mycket att man har så svårt att sätta sig och skriva igen. Man är så...
Jag relaterar inte alls till det här.
Nej, men det blir liksom alla intryck och boken kommer ut och man läser recensioner. Man försöker undvika liksom att ta in allt för mycket. Så jag hade svårt att skriva den första sommaren. och fick panik över det. Men...
Och kände du direkt att du hade krav på dig liksom att börja skriva på något nytt? Eller hade du till och med kanske något annat manus eller någon tanke du hade levt med tidigare som du tänkte, den här ska jag ta upp nu?
Ja, alltså jag skriver ju alltid.
Ja.
Så jag hade ju ett manus.
Ja.
Och sen började jag skriva ett till ganska fort. För det är ju allt jag gör, jag skriver ju bara. Men insåg fort att det inte var särskilt bra. Jag slänger ju väldigt mycket.
Mm.
Så det åkte i soptunnan. Ja, men sen lossnade det och jag hittade en historia som jag tycker om och som jag inte har slängt än. Och som förlaget har sagt att jag inte får slänga för att de tycker det är vettigt.
Hur snabbt gick de in i det manuset och sa till att det här får du inte slänga?
Jag tror det dröjde. Jag skickade in det i maj, tror jag. Så att jag tog ungefär ett år på mig innan jag vågade skicka ett första utkast. Men de har inte satt någon press på mig alls.
Nej.
Utan det har varit liksom skicka in när du känner dig redo.
Så du har inte haft liksom att det måste komma ut en bok till om ett visst antal, ett år eller sådär?
Nej, jag har inte känt det alls.
För ibland får man ju också för sig att det även liksom finns inte bara det svenska förlagets krav utan även andra förlag som man är såld till i andra länder som har kanske en förväntan.
Ja.
Eller en del blir till och med sålda med liksom så här tvåboksavtal direkt och så finns det ingen andra bok. Till exempel.
Ja, jo, men jag har sålt tvåboksavtal. Men jag har tänkt liksom för mig själv att det får ta den tid det tar. För min process är väldigt omedveten och jag måste liksom skriva mig fram och låta karaktärerna få liv. Så om det tar 2 år, då får det ta 2 år. Lite så tänker jag.
Ja.
Annars tror jag att man lätt fastnar i det här att man krystar fram någonting eller slänger ut någonting som man kanske egentligen inte är nöjd med.
Ja.
Jag tror det är en fälla som man ska försöka undvika.
Men hur kändes det att skicka in det andra då? Var det liksom med glädje eller med viss ångest?
Total ångest.
Ja. Det var egentligen det jag ville få fram.
Ja, det var total ångest.
Ja. Och du då, Elisabeth, är det samma hos dig eller?
Ja, till viss del. Jag har ju också sålt 2 boksavtal.
Mm.
Och jag fick också höra ganska tidigt att det är ju inte helt dumt om man kommer med sin andra bok inom kanske ett senast 2 år efter. Just det, för att folk ska komma ihåg vem du är. Ja. Men jag har säkert det samma som dig. Jag har absolut inte känt någon press, tack och lov. Utan det har tagit längre tid än vad jag hade räknat med. Och vad jag själv hade hoppats kanske. För jag lämnade in min synopsis. Alltså den här idén har jag haft med mig ganska länge. Så att jag lämnade in den nästan samtidigt som jag sålde in min första bok. Men sen har jag gått och fått ett barn till. Mitt i alltihop.
Som man gör.
Som man gör, ja. Precis, mitt i allt. Så att det har tagit längre tid, som sagt var. Men jag tror att det har varit ganska bra. I början tyckte jag att det var jättejobbigt själv. Just därför att man kunde få lite så här, men dina utländska förlag frågar, hur går det? Det går
men
inte.
Men händer att du kunde svara det så här, det går jättebra. Och så går man hem med uppspärrade ögon.
Ja, men
bara,
jo, det har jag också gjort. Och jag vet inte hur många deadlines jag spräckt.
Det lät ju bra.
Men jag känner, de har liksom ändå varit jättesär. Ja, men det tar den tid det tar. Och jag säger samma som du. Alltså jag skulle aldrig vilja skicka in någonting som jag själv känner att nej, det blir inte bra, jag blir inte som jag vill ha det. Utan då låter jag det hellre ta ett tag och så får väl folk glömma bort vad jag heter.
Så det är inte, för jag kan erkänna att jag har skickat in saker som jag inte har varit helt nöjd med. Men också med så här, ni måste hjälpa mig, hur ska det här liksom rättas till? Och sen skrivit om.
Nej, men det kände jag nu när jag skickade in mitt manus, att jag sa ju det är, det är ganska grova penseldrag. Jag förberedde dem liksom på det.
Börja med att lägga ribban så lågt det går.
För det är så underbart att förläggare är ju ett släkte. Alltså jag är så imponerad. De ser ju vart man är på väg och vad man försöker göra. Och att trycka in, även om jag tyckte att det kändes men som en målning utan liksom färdiga konturer. Så att få den där feedbacken, det är då man liksom, men just det. Det är dit jag ska.
Men och hur stora ändringar kan det innebära till exempel för dig när du skickar in och får feedback? Liksom, kan det vara så här, du måste lägga till en karaktär eller här tycker jag att du ska flytta eller den här personen behövs inte? Eller, alltså, kan det vara riktigt stora ändringar som har gjorts?
Eller det är ofta att de ser vad som skaver hos mig. Och mer att de ställer en fråga, liksom, hur känner du inför den här karaktären? Vart vill du att han ska, vart ska hans berättelse gå? Lite så. Och det är ofta en karaktär som jag känner själv att ja, men jag är osäker på honom. Mm. Så att jag har faktiskt kastat bort ett karaktärsperspektiv med den här manuset. Mm. Men det är aldrig att jag känner att jag måste liksom göra det de föreslår eller sådär.
Mm.
Men ja, det kan vara ganska stora omarbetningar.
Mm. Har även det andra manuset börjat som silvervägen hos en viss karaktär då? Det är så det börjar även.
Ja.
Kommer det vara en man den här gången också?
Jag har två huvudpersoner. Det är en kvinna och en yngre man.
Mm. Spännande.
Aha.
Och du då, Elisabeth, hur börjar det för dig liksom med manus två?
Nej, men det börjar ungefär nästan som första, att jag får en idé, en tanke. Att vad skulle hända om?
Mm. Och så tycker jag det är problem som du vill undersöka.
Ja, och sen så växer det till en hel trädgård som jag inte kunde förutse från början alls. Mm. Så det, ja.
Kommer det fortfarande vara inom, vad ska man säga, familjen eller det här, alltså, jag vet inte om man kan prata om genrer inom spänningsgenren, men det här är ju mer liksom domestic. Kommer det fortfarande vara ett tema?
Nej, den här gången blir det någonting annat.
Aha, spännande.
Ja, det blir mer spänning thriller tror jag. Mm. Mer än familjedrama den här gången. Ja.
Kommer det vara fortfarande kvinnor vi får följa?
Ja, ja, det är det. Speciellt en kvinna som det handlar om.
Mm.
Min andra bok. Hennes livsöde, levnadsöde.
Mm. Men, men du har flera perspektiv även i andra?
Nej. Eller,
har du också målat in det där enperspektivhörnet?
Jag har testat denna gång. Ja, det här är lite lurigt. Jag har ju precis skickat in mitt manus.
Ja.
Jag har inte fått någon respons. Jag har inte träffat mitt förlag än.
Aha, så det kan bli lite
Helst. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om min bok.
Nej, jag förstår.
Jag ska berätta om det. Men den är jättebra. Ja.
Perfekt.
Det är mer en perspektiv jag har målat in med den här gången.
Ja.
Åtminstone tillfälligt. Ja.
Ja. Och kanske jagform, eller?
Ja.
Har det känts lättare?
Alltså jag trodde inte det. När jag skrev min första bok, av någon anledning så har jag varit ganska anti det länge och väl. Så att jag började min första bok, säga till min, inte utifrån första person.
Mm.
Men sen när jag hade skrivit ganska länge så tänkte jag, jag pratade med min man och sa någon gång så här, men jag vet inte om jag kanske skulle testa och skriva jagform istället. Och så gjorde jag det och märkte att, oj, hjälp, jag tyckte det blev så himla mycket lättare. Och närmare och lättare att känna och skriva. Och så att jag är ganska svag för det.
Mm.
Just nu.
Mm.
Får vi se vad som händer.
Det kan ju vända.
Ja, eller hur, det kan vända. Utforska fler sätt.
Hur är det med miljön då, Stina? Jag tänker, kommer din nästa också utspela sig i Norrland?
Ja, jag har svårt att lämna Västerbotten och Norrbotten.
Man anar ju det när man läser Silvervägen, att du tycker väldigt mycket om Norrland.
Ja, nej, men jag har ju bott utomlands i 13 år, så att min kärlek till, alltså när man bor borta så länge så börjar man ju inse vad det är man har lämnat. Alltså när jag växte upp i Västerbotten, då ville man ju därifrån.
Mm.
Men nu som vuxen och kommer hem så känner man ju liksom att, men det här är ju en fantastisk plats.
Mm.
Alltså med naturen och människorna och sådär. Så att jag, det här är som mitt sätt att få återvända så mycket som möjligt genom skrivandet. Så jag kommer, den utspelar sig i Norrbottens inland. Liten by, ungefär där min farmor bor skulle jag säga.
Har du gjort liksom ny research då på platsen där den ska utspela sig? Eller är det här en by som du liksom ändå besöker eller trakter du befinner dig i när du är i Sverige?
Ja, alltså jag är ju där nästan varje gång jag åker upp. Men det tacksamma när man har gett ut en bok är ju att folk blir så sugna på att hjälpa till.
Ja, exakt vad jag skulle komma till. Det är väldigt gulligt men också lite besvärligt.
Ja, nej, men nu har jag ju fått en jättefin polis från Pite som jag mejlar med, som hjälper mig. Och även många liksom äldre människor med berättelser som skriver mejl och
säger...
Ja, det
är ju fint.
Ja, jag har fått höra om arsenikmord och spädbarnsmord. Och,
Ja, det är också obehagligt.
Ja, det är folk är liksom så här, det här måste du berätta om. Så att, ja, man känner sig verkligen så, så välkomnad och att folk är som, så peppade.
Ja, det är jättefint.
Ja.
Men de blir aldrig... Jag tänker ofta kring Skåne då, som jag, där jag har en... som jag har en relation till och där mina böcker utspelar sig. I somras när jag var nere där så var det precis så också. Att jag, när jag träffade grannar och de från det fiskeläget och så. Så ville de ju visa saker. Och så här, ja men kom, vi har ju en jätterolig grej här på den här gården. Lalala, och då, den kanske kan dyka upp i. Så gulligt och fint. Men sen så känner jag också att det är svårt när det är en kombination med att man också skriver om hemskheter. För det blir så himla dubbelt det där att... I liksom spänningsromaner och deckare och så, så finns det ju en tragik.
Mm.
Och någonting fruktansvärt och hemskt som har inträffat. Och på ett sätt så kan det ju vara intressant. Man väljer en plats som man själv tycker otroligt mycket om. Och så ska man förlägga någonting fruktansvärt på den platsen.
Ja.
Så jag tycker det blir, det är väldigt svårt liksom. Mm. Och ibland så tycker jag att det är svårt att också få in det. Och så tänker jag så här, jag skulle inte vilja att mina grannar där... känner att det handlar om dem och att de figurerar i ett sammanhang där det är liksom mord och människor som är elaka mot varandra och gör väldigt hemska saker. För det är ju inte den bilden som jag egentligen vill förmedla kring det här lilla samhället. Så det, jag tycker det är svårt. Liksom.
Ja, nej, men det känner jag också. Men jag tänker samtidigt att om jag förlägger mina romaner till en stad så kommer jag också röra mig i mörkret.
Ja,
för jag dras sant. Ju till det. Så jag brukar säga att mörkret har ju mindre med Västerbotten att göra än
med dig.
Ja, det har mer att göra med mig än med Västerbotten.
Ja,
och jag tycker att alla olika sorters berättelser måste få finnas.
Ja.
Feel good i norr är ju underbart. Och så mord i norr. Så ju mer olika perspektiv och berättelser som kommer från en plats, ju bättre.
Ja, exakt.
Tänker jag.
Ja.
Så vi får vara mörkret.
Bra, ja, men det är ju bra. Tänker du så kring Dalarna? Är det Rättvik som du kommer ifrån?
Nej, jag kommer från Borlänge från början.
Mm.
Och bott i Leksand också några år. Men jag har nog inte varit så miljöorienterad. Alltså, jag var nog kanske lite lat i min första bok. För att jag hade ju, var ju mammaledig med min son.
Mm.
Och skrev den här boken på lånad tid, tyckte jag. Så att då använde jag mig av platser som jag kände till. Just för att slippa åka runt... Det finns ju inget värre om man ska försöka beskriva Linköping som man aldrig varit där.
Jag tror du skulle säga att det finns inget värre att försöka beskriva Linköping, punkt. Ja. Det hade ju varit, det hade varit jättehemskt.
Nej, Linköping är säkert underbart. Nej, men alltså, man vill ju ändå ha någon sorts realism. Att man, ska man liksom prata med torg och Konsum, då är det ju bra att man vet att det faktiskt ligger
absolut.
Där det ligger. För att annars så kommer hela Linköping bli jättesur och reta sig, och det förstår jag. Så därför var jag ganska bekväm och använde mig av miljöer som jag kände till.
Mm.
Och jag tycker... Nu ska jag inte säga det, kanske jag får backning på min andra bok, vi får väl se. Men jag har inte varit så himla miljöorienterad i den, utan det är mer handlingen, spänningen, vad som utspelar sig och inte så mycket var egentligen. Och sen har jag blandat lite hejvilt också, hittat på lite platser och använt några som finns. Och. Det är också just det där med hur långt ska man gå när man namnger saker och ting. Ska man använda sig av...
Jag tycker det är jättesvårt.
Jättesvåra finns, eller bör man kanske backa och kalla det för något annat och sen så finns det likheter.
Precis.
Det är en avvägning.
Det är jättesvår avvägning tycker jag. Finns det någonting som ni känner att ni har liksom lärt er av processen med första boken som har gjort att det har varit enklare med andra? Trots då alla förväntningar som naturligtvis finns när man släpper en bok som det går så bra för. Vad säger du, Stina?
Det är en bra fråga. Jag vet inte. Jag har tänkt väldigt mycket på att vara sann mot mig själv och inte försöka... Jag träffade Mikael Niemi på en litteraturfestival i Norrbotten och han sa till mig liksom att det viktigaste nu är att du är sann mot dig själv. Skriv det du vill skriva. Låt inte... någon annan liksom kommer och påverka dig och försöka få in dig i ett fack. Och det har jag tänkt väldigt mycket på, att jag vill bara vara sann mot mig själv och utvecklas som författare
Men känner du att du vill vara kvar i spänningsgenren då? För kan inte det bli en konflikt i det om man liksom ligger så nära?
Alltså jag vill ju vara kvar i mörkret just nu.
Mm.
Men jag är inte sådär jätteförtjust i genrer. Utan om det blir en roman så blir det en roman.
Mm.
Jag känner mig liksom öppen och...
Jag håller helt med, men jag tänker att en del förlag är förtjusta i genrer.
Ja, ja men, okay. Men det får de sköta.
Ja. Och kanske en marknad också till viss del.
Ja, nej, men jag försöker liksom köra mitt eget race på något sätt. Och det skulle då vara mitt tips till även de som inte har debuterat än. Våga liksom göra eran grej.
Ja.
För det behövs.
Det där hänger ju ihop med, vi hade också Flora Wiström gästade vår podd. Som har skrivit bland annat en bok som heter Hålla andan. Och hon hade ju som medskick när hon jobbade så här att våga vara vild, hade hennes coach sagt till henne. Som
ja,
så här,
underbart.
Ja, jag tyckte det var så otroligt bra. Jag själv sen hon var här och gästade oss haft med mig den frasen i huvudet. Så här, lite så som jag tror att hennes coach lät. nej, men jag tyckte det var en bra grej att få med sig. Att försöka att inte vara liksom tillrättalagd eller göra något som man inte känner för. Eller som är liksom, som man tror att någon annan vill ha men som man inte egentligen själv... Som inte är ens egen stil.
Jag tror det är lätt att tappa bort sig själv. Ah. När man väl har fått ge ut en bok och kanske haft en succé så kanske det är lätt att tänka att ja, men då måste jag skriva exakt samma bok igen.
Ah.
Eller att liksom försöka upprepa någonting. Mm. Men jag tror det är bättre att bara försöka vara sig själv och utvecklas.
Mm.
Det tyckte jag också i början. Speciellt ifall vi skulle ha haft det här samtalet för ett år sedan till exempel. Då hade det nog låtit helt annorlunda. För i samband med att boken kom ut... Och det kom läsareaktioner och det kom recensioner. Mm. Då var det lätt att tänka att oj, okej, jag kanske borde ha gjort så här istället. Jag kanske skulle ha gjort så här. Jag kanske skulle ha kortat ner den här delen. Jag kanske skulle hur ska jag göra i tvåan? Jag kanske ska tänka på det här nu när jag skriver att jag inte ska göra så här den här gången. Ja. Sånt snurrade väldigt mycket i början.
Ja.
Mm. Så därför tycker jag på ett sätt att det är skönt att det har tagit ganska lång tid. Och att den här boken, ja, men den har fått leva själv. Jag har släppt det ganska mycket. Jag tänker att ja, men alla tycker i alla fall olika.
Men hur släpper man det då? För jag tänker att det också är svårt liksom.
Ja, jo. Alltså jag vet inte. Jag tror att dels att det har tagit, som sagt, den här processen har tagit ganska lång tid.
Mm.
Och sen har jag haft, när jag inte har varit fullt upptagen med boken, ja, men då har jag ju mina tre barn runt fötterna.
Så du hinner inte heller vara på Instagram till exempel ur mycket och
nej,
se?
Nej, inte helt och hållet.
Det är sunt.
Nej, men så tror jag också att jag valde till slut. Nej, men ju längre tiden gick och att den här boken ändå fick sitt egna liv. Så, och ju, gick jag mer in i den här och tänkte att... Ja, men jag får, som du säger, jag får göra min grej. Jag får göra det jag tror blir bra. Mm. Som jag vill ha det.
Mm.
Och så får jag ta feedback av mina agenter och av förlaget. Mm. Och jag menar, alla kommer ändå alltid tycka olika.
Mm.
Så jag hoppas att det är någon mer som...
Läser dina agenter före förlaget?
Nej, de har läst den ungefär samtidigt.
Ja, man skickar det båda samtidigt. Ja.
Jag vet inte vad andra gör, men så har jag gjort. Ja,
jag har ingen aning.
Så gör jag.
Men, och vad är, liksom, vad är den största utmaningen då? Vad är svårast? Ja. Men att skriva manus två liksom.
I början tyckte jag också, det har jag också kanske, jag vet inte hur jag lyckats med släppt, men det har nog varit väldigt mycket som sagt, och förväntningarna. Mm. Att första gången som jag skrev, då visste ingen att jag skrev min bok. Jag skrev den för mig själv.
Mm.
Det var bara jag.
Och det var ingen sån som startade ett så här, nej. Jag vill bli författarkonto och sen också talade om för.
Nej, jag gjorde
man
inte.
Kan göra på olika sätt.
Ja, precis. Nej, jag gjorde det. Jag berättade inte det för någon.
Mm.
Och den här gången så har man ju som sagt var förväntningar. Och folk som frågar, hur går det? Mm. Vad händer? Kommer du vidare? Mm. Vad har du tänkt dig? Vart i processen ligger du? Mm. Hur har du tänkt göra med det här? Vilket har varit en fantastisk hjälp. Och också i början jätteläskigt. Fy vad läskigt. Nu är det någon som ska titta på det här innan jag kanske är beredd.
Mm.
Men det känner jag att ju längre tiden har gått också. Att det är, de har låtit mig jobba på ganska mycket.
Mm.
Och köra min grej och låtit det ta tid. Vilket är väldigt skönt. Mm. Det är jag glad för.
Men känns det då som att det skulle bli en besvikelse om det inte går lika bra?
Nej. Alltså hade jag gjort, skrivit något liknande. Alltså det känns inte som att jag har gjort ganska annorlunda från första boken. Skrivit en, jag har skrivit en annan bok, verkligen.
Mm. Och det är ju tur att det inte är det samma är då en gång till.
Jag har skrivit en annan bok. Nej, men så att jag känner att jag har nog... Jag vet inte om jag... Nej, jag hoppas att det kommer gå bra förstås. Mm. Men sen så... Den får leva sitt eget liv helt enkelt. Mm. Och se vart den tar vägen.
Vad känner du där, Stina? Vad är det liksom den största utmaningen? Eller det som du har mest liksom... Har du ont i magen för någonting inför kommande?
Ja, men jag känner igen det här med förväntningar. För när man skickar in första manuset... Det var ju som att skicka ut i rymden. Alltså, mm. det var ju bara... Vem kommer läsa det här? Det kanske inte ens... når manusgruppen. Ja. Alltså man vet ju ingenting. Så det var jag inte alls särskilt orolig. Jag satt liksom och väntade på refuser. Alltså, mm. Men nu har man ju liksom sin förläggares e-mail och sina agenter och folk som, mm. som kommer att läsa så fort man skickar in. Mm. Så det var en skrämmande tanke i början.
Mm. Att... Nu har man sett de där stränga människorna i verkligheten.
Ja, men man vill inte att de liksom ska bli besvikna eller tänka, nej, oj, vad gör hon nu? Liksom.
Ja, oj, one hit wonder.
Ah. Men hur jobbar ni då? Jag har två förläggare och vi jobbar i, och en redaktör, eller flera, man vet mm. inte. Mm. Men vi jobbar i OneDrive, så då när det liksom kommer till en process att man börjar jobba med manuset, så ser ju jag när de är inne och skriver saker och vi skriver kommentarer till varandra och sådär. Under liksom processens gång.
Wow. Nej, vi är jätte old school. Jag får liksom så här handskrivna i marginalen.
Oj.
Från min redaktör.
Oj, jag är så här gammal domarstil.
Ja.
Ja, oj.
Men det är ganska underbart. Ja.
Och du också?
Ja, det är också fått.
Får man komma dit då och så gå igenom de här liksom pappersmanusen med kladd i kanterna?
Alltså jag sitter i USA så vi skannar ju.
Ja, ja, ja.
Och sen ibland mejlar jag och säger, men du, vad står det här på sida 84? Ja. Men det är en ganska kul så här gammaldags känsla som jag tycker om. Uh-huh. Att hon har suttit liksom och peta med en penna.
Ja, ja, ja. Uh-huh. Mm, ja, att det pluppar upp en liten ruta och så ser man en bild och sen så skriver man kommentarer då. Och då kan det ju ploppa upp så här, Anna, hur många är det som står i dörrhålet nu? Typ, för att jag råkar ha skrivit på samma sida så här, han ställde sig i dörren. Så bara ställde sig nästa i dörren. Så. Ja. Typ sådana där tramsgrejer. Ja. Men jag upptäckte i den här processen när jag skrev min första bok, lite för sent, att den hade plockat ett gammalt foto på mitt inlogg där jag satt med så här tomteluva och rosa hår. Vilket kändes extremt så obekvämt när man inte har träffat alla i processen. Och bara, jaha, här är tydligen jag. Så. Ja. Men, så det är ju inte så old school då i jämförelse med den pappersprocessen.
Nej.
Är det något, liksom, något som ni har känt att det här är ett tips jag skulle vilja ge till alla som harvar med sin andra bok? Eller liksom, det här har jag haft nytta av, eller när, det liksom, när jag inte kommer längre, då tar jag till det här. För man kan ju liksom fastna också.
Ja, det kommer alltid en punkt när man behöver hjälp. Mm. Och den känns ganska naturlig. När jag hade fått ihop liksom mitt första manus så insåg jag liksom att jag måste ha andra ögon på texten. För när man sitter där med 90 000 ord så blir man så himla blind för sin egen text. Och vad som är på gång och vad som händer.
Mm. Och vad gör du då? Vem får läsa då?
Men då är det min förläggare.
Mm.
Och mina
så då
agenter.
Vänder du?
Ja. Ah.
Du vänder inte till exempel till din man?
Men han kan inte läsa svenska. men jag brukar springa in till honom ibland och säga, men du, den här karaktären ska jag så här. Och han brukar ge sina tankar, men han kan inte läsa. Tyvärr.
Mm. Och hur gör du då, Elisabeth?
Jag stör min man hela tiden. Jag kan vakna på natten och säga, du, hörru.
Det är en jätteviktig fas här nu.
Ja, precis. Funkar det här egentligen? Borde jag göra så här istället?
I min fantasivärld nu så...
Ja, men det är vi jämt. Våra barn har vant sig vid det, tror jag. Mm. Nej, men... Om jag fastnar också just i texten, då brukar jag också tänka att... Nej, men vänta, vad vill jag egentligen med den här scenen? Mm. Vart är jag på väg? Alltså, nästan ser det som en liten filmsekvens. Är det någon vett eller bara blajar jag? Ofta blajar jag bara när jag fastnar. Mm. Det liksom händer ingenting och det är inget vettigt och man bara svamlar. Och då tycker jag det hjälper att börja om. Liksom. Men vänta, behövs den här scenen? Och i så fall, vad ska jag ha den till? Driver den någonting framåt? Vad vill jag med den?
Mm.
Annars, ja, men då kan jag lika gärna ta bort den.
Mm.
Och börja om. Börja någon annanstans. Liksom. Men sen är det också fantastiskt som sagt, alltså just när man är inne och har det här nätverket, att man alltid kan säga att lyfta luren och ringa som sagt antingen förlaget eller agenterna och säga hjälp, funkar det? Alltså är jag på rätt spår? Låter det som att det är en vettig idé överhuvudtaget? Mm. Och det är ju jättelyxigt faktiskt. Som jag kanske inte utnyttjar så mycket som jag kunde ha gjort.
Men fastnar ni på samma ställe eller i ungefär samma skede med manus 2 som ni, eller gjorde ni det i manus 1 liksom? Finns det stora likheter där eller har det liksom på något sätt blivit utvecklats till en annan process bara för att det är manus 2?
Ja, men jag tycker jag lärde mig jättemycket. Alltså jag har aldrig försökt att skriva en bok förut innan jag skrev min första bok. Så jag har lärt mig hur mycket som helst. Alltså jag insåg, alltså jag försökte när jag skrev min första bok. Då satte jag mig med ett tomt ark, höll jag på att säga. Jag skrev på datorn, men det var tomt. Och så tänkte jag så här, kapitel 1, nu börjar jag. Jag hade ingen riktig jättegrov plan.
No pressure.
Nej, men precis. Jag hade en jättegrov plan. Men sen så tänkte jag så här, det ska bara rinna ur mig. Det gjorde inte det. Jo, det rann ut en massa som inte var bra. Det var förfärligt. Så något som jag lärde mig, som funkar för mig, det är att jag måste nog ha en ganska tydlig plan. Början, mitten, slut. Vad ska hända? Vilka karaktärer har jag? Hur utvecklas de? Vad händer?
Skriver du ner det som en synopsis då?
Ja. Typ.
Hur gör du resten? Jobbar du också med synopsis i skedet när du liksom har bestämt dig för vilka karaktärer och sådär som du vill skriva om?
Nej, jag har försökt, men det funkar inte för mig.
Ja. Det är skönt att höra att någon inte är en synopsismänniska.
Ja, nej, men jag har alltid en idé eller liksom ett tema eller ett problem som jag vill utforska. Och sen börjar alltid med karaktärerna, att jag börjar se de här karaktärerna och vad de vill berätta för mig. Mm. Det låter jätteflummigt, men och sen låter jag dem dra iväg med mig. Och ofta så kommer jag ganska långt och innan liksom texten får liv. Allting känns väldigt platt i början, men det får kännas platt.
Mm.
Och sen kastar jag ofta bort väldigt mycket och börjar om.
Men är inte det en fråga en sak? Ja. Är det som att du sitter och skriver ner bara massa scener eller karaktärs och sen ser du efteråt vad som händer? Eller?
Alltså
hur funkar det?
Jag vet ungefär vart jag är på väg, men jag vet inte riktigt hur jag ska komma dit. Och ofta när jag försöker planera, jag har ju försökt liksom ha Excel spreadsheet. Den här karaktären ska vara si och så gammal och han är liksom si och så. Ja. Men när jag väl börjar skriva om honom så börjar han leva sitt eget liv. Nej, och det är ofta alltså då som liksom magin kommer. Att oj, men här, han lever ju. Han finns ju. Och allt jag hade planerat får jag liksom kasta.
Men jag tänker att det är en ganska skön grej också att man har med sig det. Att när man börjar så är det liksom ett sätt att lära känna karaktärerna. Och så känns det helt okej att man får kasta. Det behöver liksom inte vara bra. Det behöver inte ens vara det man använder.
Det är ungefär som att lära känna en människa i verkligheten. Man kan veta
man kastar dem sen.
Nej! man kan veta ungefär hur gamla de är, vad de jobbar med. Men just det här, det som gör dem intressanta och att verkligen lära känna någon på djupet, det tar ju tid.
Ja, det gör det.
Och så det måste du få göra när man skriver också. Så känn inte, ni som skriver, att det måste liksom kännas djupt och levande från första kapitlet. Det kan komma i tredje versionen.
Men måste jag tycker också oftast att de första 50-100, det är värdelöst. Jag vet inte hur många gånger man än skriver om det. Det är fortfarande värdelöst. Det tar tid innan man kommer så långt att det växer som sagt. Och så pass att man känner att men nu är det som du säger. Det är tredimensionellt. Det är inte bara platt pappegubbe. Som står där.
Och det värsta är ju att sen i efterhand så kommer man ju på så här. Shit, de här 50 första sidorna var ju de viktigaste. Av vissa skäl. Typ. Så det är väldigt svårt, liksom. Men jag håller med.
Jag tycker början är svårast. Just att man ska hinna etablera allting. Men det får inte bli tråkigt.
Nej.
Det får inte bara bli en stor informationsruta. Här är Gunnar, 50 år. Han har jobbat på ICA hela livet.
Världens bästa bok, han är från Linköping.
Konsum ligger inte där det ligger.
Nej.
Men jag tycker, början tycker jag är svårast med en bok. Hur längre man kommer desto lättare, tycker jag. Mm.
Men har ni båda haft slutet klart för er när ni har börjat skriva?
Ja. Jag vet i alla fall. Ja.
Var det så med Silvervägen också?
Ja.
Mm.
Alltså inte alla detaljer kring hur saker och ting händer, men jag vet hur det kommer sluta.
Ja. Är det samma för dig, Elisabeth?
Jo, men i stora drag. Alltså det kommer ju inte som någon jättechock att oj, det är så här det slutar. Nej, ja. Utan, det vet jag. Men sen som du säger, alltså, detaljerna kring och hur det leder dit, det är inte helt klart från början.
Men
i stora
liksom,
drag så vet man liksom vart, på vilket sätt det ska avslutas.
Och det finns med liksom i historien. Vad har ni för, har ni själva någon, så här, någonting som ni går tillbaka till och läser eller som har inspirerat er mycket eller som har varit liksom den ni har känt inspiration att börja skriva? Har ni några sådana författarskap liksom, eller favoritböcker som ni har läst mycket?
Jag älskar ju en bok av Daniel Woodrell, Winter's Bone. Den har jag läst några gånger. Och även Cormac McCarthys Vägen har jag läst på både svenska och engelska. Sen tycker jag väldigt mycket om Sara Stridsberg. Jag tycker hon har så vackert språk. Så det är sånt där som inspirerar mig just språkligt. Mycket sydstatsgotik läser jag. Och även poesi. Jag kan tycka det är kul att läsa något som inte är liksom för relaterat till kanske det jag skriver själv, utan att, att man liksom får inspiration från alla möjliga håll.
Absolut. Och du då, Elisabeth?
Alltså, jag kan inte säga att jag har någon sån här särskild favoritförfattare. Utan jag är en sån här allätare. Så jag tycker, det som jag oftast går igång på när jag väljer bok eller när jag väljer vad jag ska, det är just själva berättelsen. Alltså blir jag fångad av den här historien. Så kan det vara oavsett genre eller författare. Eller. Och sen något som jag blir fascinerad av, som jag verkligen blir, och som inspirerar, om man ska prata om sådana ord. Det är just noveller. Det tycker jag är fascinerande. Skickliga novellister som Jane Ann Phillips tycker är helt fantastisk. Hur hon på liksom några få sidor, när man inte har 400 sidor på sig, och beskriver ett helt levnadsöde så man förstår precis vad den här människan är, vad hon har varit med om. Och sen kanske bara ett utdrag, ett kort utdrag ur den här människans liv, och ändå så skapar en hel bild av ett levnadsöde. Det inspirerar mig. Det tycker jag är fantastiskt.
Jag håller med, jag tycker det är helt fantastiskt. Men du har inte liksom någon sån bok som du liksom återkommer till för att du vill få en viss känsla inför att börja skriva?
Nej,
eller?
Jag har inte det. Nej.
Det måste man
jag tycker också det är lika, det kan vara lika inspirerande också att kolla på tv-serier eller film. Just hur man lägger upp berättandet och vändpunkter. Och att tänka väldigt mycket i bilder. Alltså just att tänka scener när jag skriver.
Ja, intressant. Men och ingen av er läser så mycket egentligen i spänningsgenren själva, va? Inte så specifikt i alla fall.
Nej, jag gjorde det när jag var yngre. Alltså jag kommer från en familj som älskar deckare. Alltså det är en sån här deckarfamilj. Så att vi har alltid haft liksom Henning Mankell och Håkan Nesser böcker. Och Åsa Larsson tyckte jag väldigt mycket om. Har läst hennes deckare. Men nu är det väldigt sällan jag läser deckare. Och jag tror det var Led Zeppelin som sa att han inte lyssnar på hårdrock för att han lyssnade på klassiskt för att liksom få inspiration så att han inte skulle bli för inspirerad av det som är för nära kanske.
Ja, ja men precis.
Ja, så jag tänker lite så.
Ja, men det är nog bra.
Jag läser ju sorgligt lite överhuvudtaget. Jag läser Mamma Mu. Jag läser Pettson och Findus. Så min egna lästid har ju verkligen, verkligen blivit sorgligt, sorgligt liten. Bara sen jag började skriva mina egna böcker, tyvärr. Ja. Men jag har en liten paus nu när jag precis har lämnat in mitt andra manus. När jag tänkte att nu ska jag passa på.
Ja, gud vad skönt.
Så hit mig med bra tips då.
Ja, men precis. Vi kanske kommer till den delen av podden när vi boktipsar. För det gör vi ju alltid i vår podd. Man får helt enkelt ta med sig någonting man verkligen vill rekommendera till våra lyssnare. Har du något boktips, Stina?
Ja, jag skrev ju till dig och sa, får jag tips om den här? För jag vet att du älskar den också. Men jag har inte det. Boken fanns tyvärr inte här, men den heter Gun Love av Jennifer Clement. Gavs ut av Albert Bonniers förlag i somras, tror jag. Och den är helt fantastisk.
Den är så sjukt bra. Jag är helt tagen av den boken.
Den handlar om en tjej som heter Pearl som bor med sin väldigt excentriska mor i en bil i Florida på en sån här trailer park. Och det är en ganska sorglig berättelse.
Otroligt sorglig.
Men den är väldigt, väldigt otroligt vackert skriven.
Ja, det är faktiskt fantastiskt.
Alltså det är poetiskt och det är, men det är liksom ändå en handling som man kan följa och bli väldigt berörd av. Den är lättläst, men vacker. Så den rekommenderar jag, verkligen.
Ja, det är ett jättebra tips. Jag tycker det var en av de bästa böcker jag har läst på länge.
Ja, den kommer stanna hos mig.
Ja, exakt. Och det var roligt att du tog upp den också, för den var en sån här bok som Rasmus i vår podd tipsade in som när vi liksom skulle spåna om så här kommande böcker som vi tror kommer vara fantastiska när de kommer ut. Och då spånade han den här, som jag tycker var jättebra spaning. Liksom. Så att, ja, den är jättebra. Och Elisabeth då?
Just nu
förutom Mamma Mu då?
Ja, men precis, förutom Mamma Mu. Nej, men alltså det så måste, kan jag ju tipsa om, den är ju gammal då. Med svarta biljetter av Jane and Phillips, den tycker jag är helt fantastisk.
Man får ju tips om gamla böcker också.
Ja, vilken tur. Och sen håller jag själv på att läsa Conviction av Denise Mina. Jag vet inte, jag tror inte den finns på svenska, jag är inte säker. Den kom nu i år i alla fall.
Bra att läsa,
men den har jag inte läst klart än, så jag vet inte om den är så här.
Ja, du har inte bestämt
bra,
dig.
Nej, jag har inte bestämt mig, men jag tror att den är bra, det är en bra början. Det är jättebra början.
Oj, nu tappade jag en bok, men jag kan ta upp den sen. Ja, men väldigt bra tips. Tack för dem.
Tack.
Jag har faktiskt själv med mig tips också då, som jag tänkte att jag kan tipsa er om ni inte har läst. Och alla andra lyssnare av podden. Och det var apropå noveller, var ju roligt att du tog upp. För jag tycker verkligen, jag har inte läst det på jättelänge. Så i somras så hamnade jag i någon sån här grej när jag av någon anledning läste massa olika novellsamlingar. Jag blev lite så här sugen på att på den formen och försöka undersöka den formen efter att jag själv har börjat skriva också och fundera över hur man bygger en novell och sådär. Och det var ju precis som du precis sa, Elisabeth, att man blir så grymt imponerad över folk som är duktiga med novellkonst och som kan liksom berätta om ett helt liv eller en hel historia fast på några korta sidor. Mm. Och då tycker jag verkligen att någon som är otroligt duktig på det är Curtis Sittenfeld. Den här heter Jag säger det ni tänker. Och den, jag tror att den här också kom i våras eller somras i Sverige då. Jag tycker den är så sjukt bra och det är en riktig så här stil uppvisning i hur man skriver en så här fantastisk novell som är, det är novellsamling då, de är alla liksom väl avvägda, det är en perfekt avslutning, det finns en så här tydlig poäng, det är fantastiskt språk, det är otroligt så träffsäkert och man sitter både och det är dålig stämning och skratt och sen träffande. Så jag tyckte att den var verkligen ett mycket starkt tips om man är sugen på noveller.
Bra.
Ja. Jag tänker, nu börjar ju liksom tiden gå mot sitt slut, så då tänkte jag när vi har publik här idag, om det är någon av er som har några frågor till Stina eller Elisabeth. Jag tittar alla ner.
Ja. Tack så hemskt mycket för ett intressant samtal. Jag tror att vi är många här som skriver och fascineras och har läst era böcker och fascineras över eran lätthet och som Anna sa ert den höga litterära nivå. Jag skulle vilja komma tillbaka till det med karaktärer som ni dröjt er kvar mycket vid. Och den här, för mig framstår det som att det är väldigt intuitivt liksom, kring hur ni tänker kring karaktärer. Men har ni någon annan metod? Jag tänker, är det bara resultatet av er liksom fantasi och egna erfarenheter? Eller gör ni som en del framförallt spänningsförfattare gör? Alltså, kontaktar ni liksom hänger med en sjuksköterska en dag eller en lastbilschaufför för att riktigt liksom, komma in eller tränga in i den personen?
Nu ska jag bara upprepa frågan här och jag kommer förkorta den lite. Frågan är alltså om ni för att komma in i en karaktär till exempel hänger med en lastbilschaufför en hel dag eller med en sjuksköterska eller någon som kommer representera någon av karaktärerna ni skriver om.
Jag har faktiskt inte gjort det. Men jag är en sån här person som lyssnar väldigt mycket. Jag sitter ju sällan och pratar om mig själv Jag har sagt det att det är så svårt att prata om boken och gå ut och vara liksom, prata om mig själv. För det gör jag nästan aldrig. Jag är alltid den som sitter och ställer frågor till folk. För jag är så himla nyfiken. Så jag tror att jag liksom gräver mig ner i andra människor jag möter och samlar väldigt mycket material omedvetet. För jag är så nyfiken på människor. Jag tycker det.
Då undrar man lite snabbt, har det hänt att någon har känt igen sig i Silvervägen och tyckt så här, men det här måste vara jag?
Nej, faktiskt inte.
Nej.
Men det är många som säger att dina karaktärer känns så levande. Så någonstans känns det som att jag har lyckats. Men det kanske är just en blandning av människor jag har lyssnat på och ja, inspirerats av.
Nej, jag har inte heller gjort det faktiskt. Jag vet inte om det är ett gemensamt drag kanske hos oss, men jag är också lite likadan. Jag tycker det är väldigt fascinerande att fråga andra människor. Hur gör du? Och vad tycker du om saker och ting? Och vad har du varit med om? Så det är nog som du säger, att man kanske samlar på sig mycket omedvetet.
Men tjuvlyssnar ni mycket? Jag tänker när man åker tunnelbana eller är i ett fikarum på ett jobb. Eller... Ja, nu tog jag lite exempel, men ni vet.
Ja, jag gör det. På eftermiddagarna sitter jag ofta på café och tjuvlyssnar. Men jag hör ju amerikansk-engelska, så att jag hör ju inte svenska. Men jag tycker ändå man får mycket stoff när man tjuvlyssnar.
Och de kanske inte är lika misstänksamma. Jag tänker att om du skulle börja tjuvlyssna i Sverige så kanske det finns risk att någon skulle känna igen dig.
Ja, men det är tacksamt. Och jag kan sitta och skriva också utan att någon kan liksom läsa över axeln
det
på amerikanska kaféer. Så det är toppen. Ja. Jag behöver aldrig känna att... Ja.
En sak som är toppen. Ja. Tjuvlyssnar du?
Nej, kanske inte tjuvlyssnar, men jag iakttar. Verkligen. Mm. Alltså nu som sagt har jag småbarn, så att jag är ju väldigt mycket i parker. Mm. Lekparker. Jag är inte så mycket på tunnelbanan.
Jag tycker det är obehagligt i lekparker.
Men just mänskliga beteenden, hur vi beter oss, det tycker jag är väldigt fascinerande.
I lekparker just.
Ja, det är jättespännande.
Där är väldigt rough.
Föräldrar är också jätteintressanta att iaktta.
Mm. Ja, där är ju verkligen situationen där liksom föräldrar både agerar eller inte agerar.
Mm. Oh ja.
Så det är väldigt bra så här konfliktscen, har jag tänkt på.
Ja, det finns inte mycket att ta.
Men det händer inte att du bara, kanske jag knuffar ner den där från gungan bara för att se vad som händer här.
Nej, inte hittills. Vi får se om det händer.
Det skulle kunna. Ja. När får vi läsa era böcker? Era kommande?
Min är planerad till 28 april tror jag.
Mm. Ja. Det är roligt när man säger 28 april klockan 4 tror jag.
Ja, men våren i alla fall.
Ja. Mm. Ja, våren här också. Får vi se. Jag är inte helt hundra än. Jag ska ha ett snack med mitt förlag, får vi se. Men någon gång under våren 2020.
Det låter ju super.
Yes.
Ja, var det någon mer fråga?
Där? Ja. Ni sa att ni skriver på liksom, nya böcker, att ni inte försöker låsa fast er vid den gamla. Och du var lite mer inne på att man kanske hade förväntningar på att upprepa. Men jag kan ju känna när man skriver att man, även om man byter genre, eller att man ändå känner att den här har jag lite skrivit igen. Eller förut. Den här rädslan som den här karaktären är rädd för, det var den förra karaktären också rädd för i en helt annan. Mm. Så att man upprepar sig själv lite grann.
Mm.
Är det någonting som ni har känt när ni har skrivit på era nästa manus? Det känns som att man upprepar sig medvetet.
Ja, både ja och nej. Lite grann kan man märka ibland att just också att man har vissa favorituttryck kanske som man får se upp med. Men sen känner jag för egen del att den här nästa bok, den är så otroligt annorlunda och min karaktär är så otroligt annorlunda som person än den första boken. Så det har varit, jag har inte snurrat fast så jättemycket i det. Hade jag skrivit på samma tema, det hade nog varit hopplöst. Då hade jag nog inte haft någon stor framgång, tror jag. Faktiskt. Så det har nog varit stor hjälp i mitt fall.
Jag märker att jag återkommer mycket till just familjerelationer. Fäder, döttrar, bröder. Mycket sånt. Alltså just den här familjetematiken. Återkommer jag till. På nytt. Förhoppningsvis.
Mm.
På ett annat sätt kanske. Ja.
Mm. Det kommer bli jättespännande att läsa om det snart då, i vår. Ser fram emot det jättemycket. Nu har ju klockan blivit 1, så jag får tacka er för att ni kom hit.
Tusen
och
tack
gästade oss.
Tack för att vi fick komma.
Ja, jätteroligt. Och vad jag brukar säga också är att om man inte hann uppfatta vilka böcker vi tipsade om här, så kan man gå in på vår hemsida och läsa om det. Och den heter vadvipratarom.se. Tack så jättemycket för att alla kom hit. Mm.